Hur leder vi den här typen av transformation? Hur får vi det att hända? Hur man som HR kan jobba med att utveckla chefer i förståelsen för AI och hur man kan driva den här förändringen.
Anna Hildeland, varmt välkommen till The AI Sweden podcast.
Tack!
Idag, i dagens avsnitt så beger vi oss, även om vi gör det virtuellt, så beger vi oss alltså till Sollentuna kommun. En plats där liksom digitaliseringens och framåtblickandets behov, någonstans som jag upplever det när jag pratar med er och när jag hör om er, står i centrum för kommunen för att kunna skapa både bättre medborgarservice men också en väldigt spännande framtida arbetsplats. Så idag ska vi prata hur man kickstartar sin AI-resa. Vi ska prata om behovet av utbildning, hur man skapar engagemang i sin personal. Och vi ska prata om AIs roll i HR-frågor, men också HRs roll i AI-frågor. Men först, Anna, innan vi kastar oss in i att kickstarta en AI-resa. Du är personalchef på Sollentuna kommun. Du har ansvar för medarbetarna, för strategiskt ansvar för att liksom driva på olika typer av engagemang såklart. Varför är AI så viktigt för dig?
Ja, men jag har alltid brunnit mycket för att driva liksom effektivisering och verksamhetsutvecklingsfrågor. Och här ser jag ju en jättemöjlighet att använda AI, utnyttja AIs och de teknikernas liksom potential i att faktiskt göra vår verksamhet mer effektiv och öka kvaliteten. Så det är ju otroligt spännande att tillsammans med andra kommuner och inom kommunen se hur kan vi optimera den här användningen.
Och vad som är väldigt spännande med det tycker jag när jag tittar på detta är ju att de här frågorna drivs ju ofta av liksom digitaliseringschefer eller det är dataansvariga. Men din roll som personalchef blir ännu mer liksom tydligt med fokus på verksamhetsutvecklingen, på att utveckla organisationen. Och det tycker jag skapar ett väldigt intressant perspektiv. Vi kastar oss rätt in i det. Ni har på Sollentuna kommun liksom kickstartat er AI-resa just för att kunna göra detta. För om vi börjar där, hur gjorde ni?
Ja, men vi ser ju det här som en väldigt stor möjlighet att liksom hela tiden jobba med att göra vår verksamhet mer effektiv, öka kvaliteten och också möta våra invånares behov av nya tjänster och liksom mer moderna tjänster och mer digitala tjänster. Så ser vi det här som en jättemöjlighet att lära oss mer och utveckla oss inom AI helt enkelt. Vi ville liksom förstå vad medger AI-teknikerna? Vad finns det för potential? Hur får vi tryck i de här frågorna? Och det vi ser är att digitalisering är ju inte bara AI, men AI skapar ett väldigt intresse för digitalisering. Och den kraften vill vi använda oss av. Så det vi gjorde i oktober förra året, det var att samla alla chefer under en hel dag. Och det var 150 chefer i Sollentuna kommunkoncern. Och så hade vi en chefsdag på temat AI. Och då hade vi ett hackathon, AI-hackathon. Under en dag där vi fokuserade bara på de här frågorna. Det gjorde vi för att vi tyckte dels att det var ett väldigt kreativt format, inspirerande. Och att vi också skapade en förståelse för att det inte är så långt från idé till handling. Eller från idé till prototyp, att det inte är så stort steg. Och sen att det också är bra format för att lära känna. Och ett sånt där AI-hackathon, det vi gjorde, man kan säkert göra på många sätt, men det vi gjorde det var att vi inledde den dagen med lite mer kunskap om AI. Vi hade Lucia Krivani som är professor för Mälardalens universitet som fördjupade och beskrev mer hur driver man denna typ av förändring. Vad säger forskningen om det? Och sen hade vi Anna Gerdin från Huddinge kommun som är framtidsdirektör och som också kunde beskriva väldigt häftigt hur de jobbar i praktiken med att driva den här förändringen. Och sen hade vi lite exempel på, vi har ju redan kommit igång med en del initiativ och visa det, men vi är redan igång med vissa saker. Vi tog bland annat exempel på att vi samla data genom att sätta kameror på våra sopbilar som får in då data kring liksom gatukvalitet som sen blir automatiserade underhållsplaner till exempel. För att visa också att vi är igång. Det är möjligt att hitta lösningar inom olika områden. Och sen hade vi en kort föreläsning om AI, lite generellt så. Men sen ägnade vi hela eftermiddagen åt just ett hackathon. Och vid det här tillfället så hade vi ett samarbete med Atea. Så vi hade konsulter från Atea som dels var experter på att facilitera den här idégenereringen. Men också programmerare som kunde göra prototyper av våra idéer. Och det vi gjorde var att vi hade 12 ämnen som vi hade valt ut i förväg som var extra viktiga för oss kring, det kan vara ungas välmående, miljö, attraktiva arbetsgivare, samhällsbyggnadsfrågor och så vidare. Och så fick vi valde att cheferna själva fick välja vilket ämne som de var intresserade av. Och det gav ju, tycker jag, en bra mångfald av olikheter inom varje grupp. Så det kunde vara antingen att man valde det ämne där man hade mycket kompetens eller ett ämne där man var intresserad. Och sen samlades vi i de här grupperna och helt enkelt brainstorma idéer. Vad högt och lågt? Vad är möjligt? Vad skulle kunna vara möjligt? Och sen fanns det en metodik i hur vi trattade ner de här idéerna och presenterade dem för varann inom varje grupp. Och sen till slut valde vi en idé per grupp. Och sen när vi återsamlades i stor grupp så hade vi ett förfarande där vi pitchade de här idéerna då, från alla grupper och sen röstade vi fram de 3 bästa idéerna. Och det kanske inte var de 3 idéerna som var det viktiga, vem som vann, men just hela det här formatet och möjligheten att faktiskt se att det går att, dels att det finns väldigt mycket idéer och att vi skapar de här idéerna tillsammans. Och det som var häftigt i de här grupperna, det var ju att vi hade en programmerare som tog fram en prototyp i varje grupp. Samtidigt som vi, när vi hade valt ut den här idén som vi ville lyfta fram i grupp, per grupp, så tog de fram en prototyp som kunde visa att så här skulle det kunna se ut. Och det var det som gjorde också mycket, tycker jag, att det är inte så långt steg. Sen såklart är det mer komplext än så. Det är mycket att ta hänsyn till kring AI när det gäller både liksom juridik och etik och datakvalitet och så vidare, men ändå att det är möjligt. Och i slutändan så hade vi en säck med över 600 idéer av olika slag. Ja, men en väldigt bra energigivande dag, mycket engagemang och skratt faktiskt, så att, väldigt kul.
För då, när ni har då över 150 chefer som representerar hela verksamheten, så kommer det ju in en djupare liksom organisatorisk förståelse in i detta. Det kommer in en domänkunskap om de här olika, liksom de här 12 områdena som ni har valt ut. Men det kommer också en tanke kanske om man planterar ett frö om att fortsätta tänka på de här idéerna. Så när ni har genererat, vad händer efter? Ni gjorde detta i oktober, men vad händer efter det här hackathonet?
Men för mig är det otroligt, och för ledningsgruppen, otroligt viktigt att vi inte gör liksom jippon som är härliga och roliga för stunden och som inte leder någonstans. Utan det här är såklart var ett startskott på någonting mer. Så att för mig är det jätteviktigt att det här leder någonstans. Och att vi ser att vi tar tillvara av de här idéerna. Kanske inte alla 600, men att vi väljer ut de här idéerna och faktiskt omsätter dem. Så att en viktig del i det här, det är att vi har sedan tidigare digitaliseringsledare på alla förvaltningar och avdelningar som driver den här frågan. Och de har också blivit utbildade av Atea i den här metodiken. De kan ta den vidare och fortsätta med den här typen av hackathon i mindre skala. Och de har också ett uppdrag att säkra att vi omsätter idén, att göra en djupdykning i den här säcken och se vad i det här inom respektive förvaltning. Och då har egentligen varje förvaltning fått ett uppdrag att ta fram sina topp 3 idéer som förvaltningschefer eller avdelningschefer. Och sen så tittar digitaliseringsledarna, har ett nätverk, så de ser också liksom tvärfunktionellt. Liksom, vad är det för idéer som går i varann och hur kan vi hitta synergier mellan de här idéerna då? Så det är viktigt det där med kontinuiteten, och sen så fortsätter vi att följa upp det här på vi har chefsfrukost där, då kommer vi tillbaka och så har vi visat på liksom idéer som vi har implementerat sen den här det här hackathonet då. Så att vi kontinuerligt, vi släpper inte det här utan vi jobbar kontinuerligt och vi informerar och kommer tillbaka till det. Sen har vi en, skulle jag säga, en ganska gedigen digitaliseringsprocess. Så att vi verkligen ska säkra, och där sitter en mängd olika kompetenser, och där ska vi för att säkra att de här sakerna nu då som vi vill göra och omsätta, att de verkligen leder till ökad kvalitet eller ökad effektivitet.
Har du några exempel på den här säcken av potentiella projekt som kom fram? Har du exempel på så här, det här är projekt som jag går och tänker på?
Ja, men jag tänker en idé som vi har omsatt, det är ju inom våra kundtjänst. De har ju ett enormt flöde med frågor från invånarna som kommer, och mängd variation. Och där har vi ju nu i slutfasen på att implementera en ChatGPT-liknande liksom, assistent för, och, ja, för att kunna underlätta för handläggarna helt enkelt i att svara på frågor. Och den är ju ganska konkret, och den kan vi också se. Det här är ju verkligen möjlighet att spara tid. Så det är en sån typisk. Och sen ser vi ju också liknande behov inom HR till exempel, att vi kan använda oss av en, eller vi håller på att titta på det också. Vi håller på att införa någon form av HR-direkt funktion där man kan både ringa och mejla till HR, och där har vi också en sån på gång.
Detta har ju också liksom genererat till att det ökar fokuset på AI såklart. Det ger AI uppmärksamhet, det ger kanske, eller verksamheten får upp sina ögon för att använda nya verktyg i form av den här digitaliseringsprocessen. Vi diskuterar ju ofta upskilling och vikten av kompetens, att kompetensen finns ute i verksamheterna. Och ni har drivit på aktivt liksom, utbildningsinitiativ. Om vi går in på det, vad är det för utbildningsinitiativ som ni har drivit inom detta?
Dels så utbildar vi ju våra digitaliseringsledare ganska djupt liksom inom AI. Men sen har vi också parallellt i anslutning till den här hackathonet utbilda alla våra chefer under hela det här året egentligen. Och då har vi fokuserat på fyra olika områden. Det ena är ansvarsfull och hållbar AI. Hur ska vi tänka kring det? Vad finns det för etik och juridik etc. som vi behöver ta hänsyn till? Superviktig fråga. Vad finns det för liksom, möjligheter och risker med AI? Hur ska vi tänka där? Hur gör vi riskbedömningar och så vidare? Och sen tredje är ju jätteviktigt, det är ju vad är liksom bra data och dålig data, och hur skapar vi det och hur ökar vi en förståelse för den frågan. Hur vi behöver jobba initialt också innan, för jag menar skit in, skit ut, det kände vi ju till lite så, men hur får vi till bra data? Den är ganska stor den frågan skulle jag vilja säga. Och sen hur leder vi den här typen av transformation, hur får vi det att hända? Hur fri över tid och så vidare. Så de delarna vi valt att fokusera på.
Och det där är ju, när jag tittar på de här AI-utbildningarna, och eftersom jag och vi också håller AI-utbildningar, så tycker jag att det är väldigt inspirerande, men det är också bra design att prata framförallt de två sista delarna, att så här, lägga fokus på data och datakvalitet, liksom strukturen av data, och att en kommun då investerar i en datakompetens. Och att en organisation investerar i en datakompetens hos sina ledare och chefer är extremt viktigt. Men också då titta på förändringsprocessen. Vi hörde till exempel från Södertälje kommun här tidigare i ett avsnitt, och känner igen det, att när vi jobbade med de här typen av projekten så är kanske, som du säger, 20%, 20-30% är att skriva koden. Men annars så handlar det om att förändra en verksamhet. Det handlar om att förändra arbetsprocesser, det handlar om att införa nya verktyg, det handlar om att få med sig medarbetarna, det handlar om att göra kompetenshöjande insatser. Och så liten del av detta handlar om att skriva kod, utan det är mycket mera engagemang och involvering, kanske vad som har behövts i tidigare då liksom digitaliseringssteg, och också då för att datan ofta kommer från verksamheten. Och där har ju du som då personalchef sån viktig roll, men också så himla intressant roll, som att sitta liksom på HR-sidan, att skapa det här engagemanget. Så jag tänker att vi ska gå in på det här, två perspektiv med AI inom HR. Dels då HR för AI, att skapa engagemanget för en ny teknologi som kommer vara så pass transformativ, men också AIs roll inom HR. hur man ska använda AI för att göra HR bättre. Hur man ska använda det mot medarbetare eller med medarbetarna. Så hur påverkar, om vi börjar där, hur påverkar AI HR-området i Sollentuna?
Ja, men vi har börjat kika lite såklart på det här. Det är ju väldigt intressant och jag tror att det finns stor potential. Ena delen är ju att vi håller på att införa en AI-assistent eller AI-kollega kanske vi ska kalla det för att hjälpa oss att skanna av. Det finns ju, vi har lagar och avtal, vårt eget intranät. Det finns ju väldigt, väldigt mycket information inom HR och mycket att förhålla sig till. Där håller vi på att utveckla en sån kollega som ska hjälpa oss och som också kanske kan direkt svara på frågor till chefer framgent också. Men initialt så tänker vi använda den i vår HR-direktfunktion och lönefunktion för att hjälpa oss själva där vi svarar på frågor då, att ta fram underlag. Men sen håller vi på att titta över vår rekryteringsprocess. Och där så ser vi ju jättestor potential i urval till exempel. Digitalt eller en AI-robot som gör urvalet åt oss. Och det tror jag skapar bättre kvalitet när vi gör det manuellt. Så att häromdagen eller senaste veckan med 100 ansökningar till en HR-partnerroll. Och det tar tid att göra det på ett bra strukturerat sätt. Här kan vi få hjälp att göra det. Och det sparar ju mängder med tid om man tänker på alla rekryteringar som görs under ett år. Och sen digital referenstagning, det finns ju mycket. Det är där vi har börjat, men sen så tror jag vi kan ha mer i onboardingen, talanghantering, med att identifiera och utveckla talanger. Det finns ju redan någon arbetsmiljöassistent som jag har hört talas om, men som vi inte har hos oss än. Men det finns jättestor potential här. Och jag tänker också maybe, kanske någon form av intervjuguide. Istället för att sitta och göra anteckningar så har man någon form av AI-hjälpmedel som faktiskt strukturerar och hela intervjun och sammanfattar på samma sätt som man skulle kunna använda det inom socialtjänsten. Mm. Och det skulle också spara både chefers tid och HRs tid eller rekryterares tid.
Jag som har under senaste månaderna då, djupdykt lite inom det här, för jag tycker att det är en sån intressant... Det är ett sånt intressant tillämpningsområde av en teknik, kanske framförallt då, om vi tittar på liknande tjänster som de språkmodellerna, för att det är mer liksom interaktivt, det sker i mer liksom mänsklig imitation av en konversation. Att där finns det också en tanke om att designa om rekryteringsprocessen för att titta på, okej, vilken typ av information behöver vi få in från en kandidat? Vilken information är viktig i särskilda steg? Hur vill vi att vi ska skapa en relation med kandidaterna så att vi har kvar dem längre och kan ge snabbare svar? Och när ska vi ha den mänskliga interaktionen? Mm. Det är också att tänka om hela processen. Om man har en chatbot mot internt, liksom som en liten AI-assistent, så kanske man ska ha en AI-assistent som ligger som ett interface mellan organisationen eller de som rekryterar och den potentiella rekryten. Bara för att få in liksom rätt information. Så jag tycker att det här med en AI-assistent är de här för att dels jobba för er, då göra ert jobb lättare, men också göra det lättare för rekryten och skapa en närmare relation med rekryten, är ett väldigt bra tillämpningsområde för AI.
Den tänker jag att vi ska kika ännu mer på. Vi har gjort en genomlysning nu av hela processen för att titta på de här, men den, det är ju en idé som vi inte har funderat på än. Jättespännande, och jag menar kandidatupplevelse i processerna är otroligt viktig. Man tänker liksom det strategiska, liksom den strategiska utmaningen med den långsiktiga kompetensförsörjningen och faktiskt vara en attraktiv arbetsgivare och ha bra kandidatupplevelse för dem som är med i våra processer. Det är ju jätteviktiga frågor.
Mm. Vi kastar in den idépåsen också.
Ja, en till.
Och om vi tittar på den andra sidan, det andra perspektivet då av HR. Vilken roll spelar HR när det handlar om att liksom öka tillämpningen av AI-lösningar i olika kommunfunktioner?
Ja, men stor. Precis, jag håller med dig i att det är ju liksom grunden att skapa förutsättningar för den här transformationen. Det är ju ett ansvar som vi chefer i organisationen har, och HR spelar en viktig roll i det. Både liksom hur vi organiserar oss, vilken kultur vi skapar. Och inte minst hur frigör vi tid till den här förändringen. Vi måste först investera tid för att vi ska kunna spara tid och frigöra tid till annat. Och även den här kunskapsdelen. Hur ökar vi kunskapen? Vi har ju valt att satsa på utbildning av våra chefer. Men nästa steg är ju absolut att medarbetare behöver få mera kunskap och kompetens inom området. Och man brukar ju säga att liksom riktig transformation och liksom innovation kommer ju inifrån eller underifrån organisationen. Så att de här delarna i att utbilda medarbetare, höja kunskapen och som du pratade om tidigare, motivation och engagemanget är ju jätteviktigt. Så att nästa steg efter vi har utbildat alla chefer, det är att jobba med det. Och just nu håller jag på att rekrytera in en ny HR-kollega som ska liksom jobba med lärande och medarbetarskap. Och i det kommer ju en viktig del vara den liksom AI såklart. Och jag tänker också att AI är en jätteviktig del i att vara en attraktiv organisation, en attraktiv arbetsgivare. För det är ju också någonting som vi märker med våra som kandidater, de som söker till oss. Hur jobbar ni med den frågan? Finns det liksom möjligheter att vara med på det? Och där ser ju vi att det drar till sig väldigt bra kompetens. Så det är roligt. Men sen så ser jag att jag känner att jag vill lära mig tillsammans med andra också i det här. Det känns som att vi har liksom inte svar på allt idag. Utan här tänker jag att vi behöver skapa samarbeten. Både liksom internt och med andra. Både liksom andra kommuner och offentlig förvaltning. Men även privata företag och organisationer. Jag tänker att både det här med vad händer när vi frigör mera tid. Vad ska vi lägga den här tiden på? Vad är det för typ av kompetenser som behövs? Jag tänker både det här med det kanske kommer bli ännu viktigare det här med social kompetens och liksom empati och de här delarna. Om vi frigör tid från sånt när vi sitter liksom administrativa saker. Jag tänker såklart förändringskompetens, förändringsförmåga är avgörande. Det här är en transformation, den är stor, omfattande. Den kommer påverka oss alla på olika sätt. Hur lär vi? Liksom, vad är agilt lärande? Att liksom förmågan att lära om, lära nytt och inte fastna i vad är liksom, fastna i sina sanningar som kanske inte imorgon är en sanning längre för att världen förändras så mycket. Förutsättningarna förändras, utan faktiskt också släppa och gå vidare. Så jag tror den här agila förmågan att förstå, jag tror både det här blicken på förståelse för vad som händer i omvärlden, hur omvärlden förändras, hur omvärlden påverkar våra invånare och också vad blir invånarnas förväntningar på oss som kommun i det här fallet då, är jätteviktigt att förstå. Och sen förmågan att snabbt ställa om, snabbt transformeras, den är jätteviktig och inte så lätt, tänker jag. Och sen tänker jag en annan del som är intressant, det är ju att skapa en kultur. Och det här handlar ju kanske inte bara om AI, men när man jobbar med innovation och transformation överlag, att våga, det här modet att våga, modet att misslyckas. Och när man har misslyckats och kanske trillat, så hur snabb är man på att ställa sig upp igen och ta nya tag? Ja. Hur snabba är vi på det? Den är ju också, hur skapar vi det tillsammans?
Vi tänker ofta på det när man tittar på företagssidan. Vi pratar om kunderna. Fler och fler kommuner pratar om liksom kunder eller medborgarservicen. Men som är faktiskt kund. Utmaningen i kommunerna också i att man har så varierande kundunderlag. Man har hela spektrat av kunder på något sätt. Och att skapa de här arketyperna för hur en kund till en kommun ser ut eller en medborgare i en kommun skiljer sig också väldigt från när det handlar om vad för typ av verktyg de kan använda. Så det är klart att internt så effekten av att använda AI ska ju vara en bättre medborgarservice. Men den medborgarservicen kan ju se väldigt olika ut beroende på vem som är medborgaren i syftet eller vem det åsyftar. Och det är ju en jättespännande utmaning också att få in medborgarnas tankar. Få in deras, vad för typ av bättre tjänster och servicer vill de ha?
Nej, men det håller jag med om. Och det är därför det är så otroligt kul att jobba i kommunal verksamhet. Det är så meningsfullt att det är sån bredd på olika typer av behov och olika typer av invånare. Och här tänker jag också att en viktig del i den här, på den här resan också, det är ju att ha en mångfald internt hos oss, så vi speglar våra kunder, så att vi förstår våra kunder, eller våra invånare ska jag säga, så att vi förstår dem på bästa sätt. Mm. Så vi kommer nära dem, förstår dem och förstår deras behov och ser hur kan vi anpassa och utveckla vår verksamhet efter behoven. Mångfald är ju viktigt utifrån också att vara innovativ och nytänkande också såklart, men också för att förstå invånarna.
Framtidsvisioner och utmaningar. Hur ser du på AI:s roll, eller AI:s framtida roll i Sollentuna? Och vad är de största möjligheterna och utmaningarna egentligen?
Men jag tänker att potentialen är ju mycket inom de här områdena som är där vi har mycket administration. Att frigöra tid hos våra medarbetare som jobbar mycket med administration. Och då tänker jag menar vård och omsorg, socialtjänsten, där det finns så mycket krav på dokumentation, struktur och dokumentation på det man gör och liksom underbyggda underlag när man fattar beslut. Så frigöra tiden där och också inom vårdområdet, där ser jag jättestora potential. Jag ser ju för sig att vi inom alla områden, jag ser enorma potentialer som jag sa tidigare inom HR, och jag tror att vi kan frigöra massor med tid inom väldigt många områden. Men de områdena är väl kanske sådär uppenbara. Och men även inom skolan. Tänk alla möjligheter till liksom automatisk eller liksom AI-genererade rättningar av prov. Och tänk vad mycket tid lärare sitter med att rätta prov till exempel. Mm.
Och flera sådana tillämpningar som vi hört tidigare då, kanske från privat sektor är också det här. Men det ökandet av det personliga lärandet. Vi har exempel på då är det personliga och privata exempel från sådana som är väldigt duktiga, men som bygger då egna chattbottar till sina barn så att de ska sitta och kunna lära sig både matematik och historia och språk, men ta rollen som en extra lärare eller en tutor i stort sett. Och där det handlar om en kompetensfråga, för den typen av hjälp är tillgänglig för vuxnas barn där de vuxna har den kompetensen redan. Och det finns ju en risk att det skapar en ganska stor kunskapsklyfta där, för att det blir ett sånt extremt hack för att kunna lära sina barn. Och skolans roll och våra kommuners roll eller den offentliga verksamhetens roll att också ta på sig ansvaret att föra in detta för alla barn. Vi upskillar också barnen så att de får liknande chanser. Det här är ju alltså, precis som du säger, administration och skolan kommer ju vara extremt, extremt viktig. Vad gör ni nu då för att driva på det fortsatta engagemanget? Vad är extra viktigt för er?
Ja, men jag tänker dels att vi fortsätter fylla på med kunskap, som jag sa, till våra chefer. Att vi har de här utbildningstillfällena. Vi fortsätter att komma tillbaks till frågorna och visa, dela exempel på våra gemensamma träffar bland alla våra chefer, att visa att vi tar steg framåt hela tiden. Det är liksom, vi kommer med nya idéer, vi omsätter våra idéer, det är möjligt att göra det. Och sen nästa steg som jag sa, så är det ju att utbilda alla medarbetare. Potentialen i det är ju jättestor. Så det kommer vara nästa steg, och också parallellt skapa förutsättningar för att liksom frigöra tid till de här frågorna. Det är jätteviktigt som så här första steg. Men sen, och det långsiktiga, det är att jobba med de här kulturella frågorna som jag sa. Hur skapar vi den här kulturen att våga kunna misslyckas, ställa sig upp igen, omvärdera sina sanningar, agila lärandet.
Det här är en fråga från min poddkollega Anders Thoresson som jag verkligen gillar. Men det är ju så här, nu när ni har börjat den här förändringsresan, ni gör det tillsammans. Vad vet du idag som du önskar att du visste för ett år sedan? Finns det några sådana lärdomar från det senaste året när ni har investerat i detta som du hade önskat att du gjorde tidigare, eller som du hade önskat att det där hade varit bra att veta?
Nej, men jag tänker mer att jag känner att jag har ett väldigt robust engagemang och driv i frågan. Det tror jag är det viktigaste. Jag känner mig så sjukt pepp på att driva den här utvecklingen och också se hur vi kan göra det över kommungränserna. den har så, ja, men jag tror egentligen potentialen med AI och möjligheterna och att det inte är så långt till att omsätta idéerna.
För jag har fått väldigt mycket energi av dig alla gånger jag har pratat med dig. Så att det här är också en uppmaning till kommun-Sverige i att just söka kontakt bredare över kommungränserna för att lära av varandra, upskilla, skapa gemensamt engagemang, prata om då dels potentiella projekt men också de existerande projekt och dela med sig av lärdomarna. Där har ju Sweden då kraftsamlingen att göra, men det finns också många andra nätverk på den kommunala, inom den kommunala sektorn. Att bara göra detta. För att vi lär oss tillsammans, vi investerar gemensamt för att försöka dela med många så att vi hjälper hela Sverige. Vad är viktigt, vad ser du som viktigt? Engagemang är en del då, Anna. Vad är extra viktigt om man är i början av sin AI-resa som chef?
Ja, men jag tror att det är att förstå HR:s roll i det här. HR och chefers roll i det här. Men hur man som HR kan jobba med att utveckla chefer i förståelsen för AI och hur man kan driva den här förändringen. Att det handlar, som du sa inledningsvis, så mycket mer om än bara teknik. Utan hur skapar man den här kulturen och vad behöver vi göra för förändringar organisatoriskt? Vad är viktigt när vi rekryterar framöver? Hur får man in det här i arbetsgivarvarumärket också så att det blir attraktivt att börja jobba i organisationer eller företag?
Anna, jag ser väldigt mycket fram emot att fortsätta följa, ska jag säga, Sollentunas resa. Jag ser fram emot att se vilka av den här av säcken av idéer som kommer implementeras och också den fortsatta diskussionen kring hur ni prioriterar de här casen, för det är en väldigt intressant fråga att bara grotta ner sig i till. Vad väljer vi först? Vad lägger vi senare? Vad väljer vi att investera i våran tidigt för att skapa ett fortsatt förtroende, ett fortsatt engagemang i organisationen? Och sen ser jag fram emot att prata och följa upp detta med dig igen. Anna, tack så hemskt mycket för idag, så hörs vi inom kort.
Tusen tack, det var jättekul att vara med. Tack!
Tack för att du investerar din tid tillsammans med oss och dyker djupare ner inom AI och hur AI kan ha en positiv påverkan på det svenska samhället. Om ni följer AI Sweden så har ni märkt att vi precis nyligen har publicerat en AI-strategi för Sverige. Har du inte sett den än så tycker jag att du ska gå in på ai.se, läsa den och försöka tillämpa den på er verksamhet. Som vanligt så om du har frågor, tankar eller förslag på gäster så är du varmt välkommen att höra av dig till mig. Mina kontaktuppgifter hittar du här i show notes. Det här är The AI Sweden podcast producerad av mig, Peter Kutschvelli, för AI Sweden.